Ja, men hej och välkommen. Det här är Nördigt, episod 499. Och idag är jag Niklas.
Hallå.
Och vi har väl egentligen lite spel på agendan.
Ja,
faktiskt. Vi har att bjuda på den här veckan. Och såklart en liten titt i nyhetsvärlden. Och cloud gaming är ju någonting som flera företag har tittat på.
Men det här nu igen alltså.
Ja, men det har väl funkat väl helt okej.
Okay, det kanske gör, jag har faktiskt aldrig provat,
tror jag.
Det.
Xbox har ju sin Xbox cloud gaming. Jag vet faktiskt inte riktigt vad den kostar. Men nu planerar man likt de mer liksom vanliga film- och tv-streamingtjänsterna har gjort de senaste åren, nämligen att lansera en gratis version som i så fall då skulle annonsfinansieras.
Hur funkar det?
Ja, alltså om jag har förstått det här.
Efter 5 kills i Call of Duty så får du en reklamsnutt.
Precis, sen blir du dödad liksom.
Ja, precis.
Pop-ups som kommer. Det är Verge då som har kommer med det här, så det är väl inte bekräftat än från Microsoft. Men du ska då kunna strömma då spel till devices då, spel du redan äger, samt då spel som är tillgängliga då via Xbox här, Free Play Days, de har ju sådana där man får lite sådär. Samt, de har väl massa retro-titlar också i något sådär bibliotek. Och framförallt sånt funkar väl alldeles utmärkt, ja, där man inte behöver så mycket datakraft till något handhållet. Jag antar deras nya, den här jävla, vad fan var den hette nu, ROG Alley, men nu heter den ju ROG Xbox Alley, whatever. Och tydligen då så ska man då, innan man börjar spela, få titta på ungefär 2 minuter annonser. Det är väl inte jättejobbigt i sig. Men sen ska då själva då sessionen man får spela då vara begränsad till en timme. Så jag antar att du får spela en timme. Sen måste du titta på 2 minuter annonser igen. Och tydligen så ska då det här också då vara gratis då upp till 5 timmar per månad. Vilket ju är väldigt lite speltid.
Ja, verkligen.
Jag vet inte riktigt vem det är som spelar så lite.
Nej.
5 timmar, det trycker man ju på en lördag om man har FF.
Du, det är vardagkväll.
Ja.
Jag kommer hem från jobbet och sätter mig och gamer.
Köttbullar och makaroner framför datorn bara.
Precis, 5 timmar och sen går man och lägger sig.
Ja. Och sen bara upp, rinse and repeat.
Ja,
sen är det härligt, då sitter man i 16 timmar istället.
Exakt.
Ja, så det funkar.
16, det lät lite.
Ja, 19 då, ja, sover 5. Går upp. Vi får se. Det här ska tydligen då vara siffror då som ska gälla i någon typ av betatestfas som man ska rulla ut här. Var och hur och när och hur det kommer att gå till. Ingen aning. Men tanken är då att man ska då lansera den här tjänsten då både till liksom Xbox-konsoler, även till Windows och även till då mobila enheter som då spelar via någon typ av alltså då webbklient, typ Google. Vi får se hur det här, om det här kommer att, jag antar att man får skriva upp sig till det här på någon vänster, annars betatesta det här. Det är ju inget, annars brukar de ju bara så här skicka ut sånt här och så helt plötsligt så är man inne i någonting och så bara, fan vad annorlunda allt såg ut.
Ja,
då har man, är man en av de AB-testade. Ja, en av de olyckligt utvalda till den här nya fula designen.
Ja.
Lite andra trevliga nyheter. Fantastiska PK-klick-företaget Revolution Software.
Ooh.
Som ju kanske framförallt gav oss Lord of Tempest, Beneath the Steel Sky och Broken Sword. De släppte ju för en herrans massa år sedan nu remaster version av sitt första då Broken Sword-spel, Shadow of the Templar som det hette. Kanske ett utav, skulle jag rangordna topp liksom PK-klick-äventyr genom alla tider, så är ju det topp 5.
100%.
Utan tvekan.
Det är väl typ egentligen det.
Kanske nästan topp 3.
Alltså typ det, Monkey Island, Full Throttle och typ Discworld. Är väl typ
Men det finns några. Jag tycker den här Längsta Resan är ett väldigt bra PK-klick-spel.
Jag skulle inte lägga den i topp 5. Den topp 10 kanske.
Ja, möjligen. Det här är ju väldigt, väldigt bra. Har man inte spelat den remaster-versionen så finns den på Steam. In och önskelista den och
jag tror inte ens att den är särskilt dyr om du liksom vill köpa den. Jag tror att det är så här 20 euro eller någonting.
Jag vet att de också släppte en ny version för några, typ förra året, som heter Reforged.
Ja,
jag vet inte om man har gjort om någonting i det.
Vad hette hon som var här och gästade oss som ritade comics?
Jaha,
hon pratade ju om det,
ja.
Om jag inte kommer ihåg fel. Och att den versionen är ju den versionen som är den bra versionen av de här två remaster-versionerna
så fick man ju lite nya gameplay-element då med hon den här Nicole Collard, som ju man får spela som henne, ja. I lite så här mellangrejer, så, och vilket var, jag tyckte var ganska roligt. Jag vet inte hur den här, vad den här Reforged-grejen riktigt,
grejen riktigt är ju att det man gjorde i den, nu ska vi se här, den Director's Cut-en från 2009, mm. den, där tog man bort massa animation och ersatte med stillbilder.
Okej. Okay.
Och i den här Reforged så är det en faktisk liksom upphottning av grafik och allting är intakt som spelet
men
var i början.
Men ingen av de nya då spel
det vet jag inte,
inte med ändå.
Hur det är med okay. det. Jag har inte hunnit spela den. Jag köpte den bara den Reforged
jag har
versionen,
remaster-versionen bara som
alltså jag är båda nu faktiskt. Okay. Men som sagt Reforged, okay, Reforged kostar 30 euro. Mm. Så men wishlistar den så kommer den ju bli billigare på någon rea liksom.
Hur som nu så har man i alla fall här precis idag gått ut och sagt att man även nu under då 2026 kommer att släppa då en Reforged version utav spel nummer två som heter nice. Smoking Mirror, mm. som är väldigt väldigt bra också. Och man har ju också ett nytt spel på gång i serien. Och jag tror att det ska släppas under nästa år också, som wow. verkar vara en liten den här serien gick ju bort sig lite under några år där man dels klev in i någon konstig nästan lite mer 3D liksom animerad nästan action-äventyrs-variant som inte riktigt, alltså det var ett ganska långt steg från liksom originalens PK-klick både i trean och i fyran. Alltså fyran var nog nästan, tänk typ Grim Fandango, vi ska prata liksom. Är det ett PK-klick-spel? Det är det väl egentligen, men
det är också ett fantastiskt PK-klick-spel.
Men just att kontrollen är ju lite annorlunda i det.
Ja.
Jag tror att, är det inte till och med så att man i remastered-versionen utav det faktiskt kan spela med mus, alltså med musen som är klassiskt
PK-klicken. Ja.
Vilket gör det spelet objektivt mycket, mycket bättre.
Ja, herregud, ja.
Det var kul, det var en period där 3D var nytt, det var hett.
Ja.
Det var så här man skulle göra.
Precis.
Det gick bort sig lite nu, men det verkar då som i det här nya som heter The Stone of Percival då, i Broken Sword, att det är en tillbakagående. Det ska vara liksom 2D för då ritade bakgrunder med 3D-animerade karaktärer ovanpå.
Alltså som det är lite som Final Fantasy-spelen var som, på PlayStation-eran. Liksom.
Som de här spelen var från början också.
Ja, när där var det 2D, men hela vägen.
Men här blir det liksom, man är väl ett steg till. Ja, så det är snarare någon 2,5D som möter typ, någon typ av 3D-animerade karaktär. Det kommer att bli jäkligt snyggt. De vet ju vad de håller på med och det är väl kul att man kan gå tillbaka till den här liksom retro-stilen, att man inte behöver vara så trendkänslig längre. Det är viktigare att göra ett bra spel. Men kul att det kommer i en remastered version. Jag har längtat efter det. Även om Smoking Mirror kanske inte är riktigt lika bra som Shadow of the Templar, så är det fortfarande ett väldigt, väldigt bra spel och lätt där uppe med de här liksom klassiska PK-klickspelen. Som sagt, 2026 PC, PS5, Xbox och Nintendo Switch ska det komma till.
Cool.
Sen är det ju också Comic-Con San Diego pågår ju nu, fast i Malaga.
What?
Jag har ingen aning. Jag har inte brytt mig om att försöka reda på varför.
San Diego Comic-Con i Malaga?
Ja.
Ja, det märker ju logiskt.
Ja, men det är där vi är nu i alla fall. Och på plats nere i Malaga har Josef Fares varit.
Ja, okej. Okay.
Och pratat, ja men Hazelight, Take-Two. Och framför allt vad som kommer härnäst. Och det är väl inget, svär, världsomväldande han har sagt om vad de framtida planerna är. Men på en fråga då om vad då Hazelight-teamet ska göra nästa gång. Så ska han då på, typ ha sagt någonting. Att man liksom har något fantastiskt på gång. Något som liksom tar dem till jävla till nästa jävla nivå. Fantastiskt.
Okay.
Och tydligen då så är det väldigt få inom företaget som vet om vad det här är. Det kan ju vara precis vad fan som helst. Det är ju lite
allt sådär, ingenting.
Det är ju lite Peter Molyneux-ord på det här nu. på någon nivå. Men herregud, om jag kunde säga till dig, jag menar, vi har något fantastiskt just nu, men jag vet till och med men jag vet till och med vad vi ska göra härnäst. Inte ens mitt team vet det ännu. Det är till och med nästa jävla nivå. Fantastiskt. Det är ju lite sådär Donald Trump.
Ja, faktiskt. Det var lite det jag började tänka på också.
Han har väl ett blankt A4 nu och får göra precis vad fasiken han vill. Det låter ju också som att det här är inte, det har ju skrikits från internethåll om att man vill ha en uppföljare på It Takes Two, tror jag.
Det kan nog stämma.
Men det känns inte som att riktigt det är hans grej. Man vill väl göra någonting nytt och någonting banbrytande. Vi får se. Ska jag gissa? VR?
Oh, hoppas inte.
Jag hoppas lite på det faktiskt. Det kan väl bli kul.
Wow.
Men någonting på gång i alla fall. Det blir någonting nytt, men det är väl en bit bort. Och det är väl ingen som kommer att stressa dem heller med tanke på track recorden här.
Precis.
I tv-världen då, så ja, nu börjar det rullas ut prishöjningar här. Det har ju flaggats för det. HBO höjer priset.
Oj.
Precis. Nej, men det har nog tidigare vi har pratat om det, så har varit så här att man ämnar att höja. Nu tror jag faktiskt att prishöjningen ska rulla ut här. Så att när den då kickar igång, så kommer det standardabonnemang att kosta 149 kronor. Och det är då från då, har du fått, du får ett mejl om det här, och när du har fått mejlet så är det då från din nästa faktureringsperiod. Så har man, ja, man kan ju spara lite pengar här eventuellt, beroende lite på när man signade upp sig.
Ja, precis.
Och det intressanta är att även de som signar upp sig på den här livstidsrabatten också får den här höjningen. Så jag vet inte riktigt vad det betyder.
Men ja, de får väl en höjning, men sen fortfarande rabatterade priset på den höjningen, gissar jag på. För det var väl det som var dealen, att du har så här 50% av whatever pris vi tar.
Även Disney ska höja priset. 69 spänn kostade den när den kom. Det var länge sedan. Nu ska de höja priset till 159. Från den 4 november. Det är väl ungefär där någonstans mitt Disney slutar gälla också. För att jag var sur på dem. För att de uppgraderade mig och även signade upp på ett år istället för månadsbasis.
Men fick du betala en årsfaktura?
Ja, det kom ju så. Jag upptäckte det. Och sen är ju Bob Iger en bajskorv också. Så att han, jag tänker inte ge honom mina pengar mer. Ja, det är väl vad det är. Priserna kommer ju att fortsätta gå upp. Förr eller senare kommer vi till en brytningspunkt, och vi får se vad som händer då.
Vi är väl egentligen redan där. Stream, eller vet du, piracy har ju exploderat, och det är återigen allt. Sverige som typ leder.
Ja, vi pratar väl alltid om det när vi pratar om de här priserna. Men det är ju svårt också så här, det är ju alltid svårt att sätta ett värde på saker och ting också. Det är klart att Disney tycker att det är värt någonting. Folk tycker att det är värt någonting. Sanningen är väl någonstans där mitt emellan. Men i slutändan är väl också bara värde på någonting, är väl så här vad någon är villig att betala.
Kruxet
är att man har väl inget val liksom. Och det enda andra valet då är väl någon typ av IPTV-variant, eller om det är sånt som faktiskt går på liksom traditionell tv, eller att ladda ner då. Det är väl liksom det man tvingas till. Men det är väl det de andra alternativen är. På tal om Disney också, så kommer man att ersätta Stars nu med Hulu. Från och med idag. Jag var inne och tittade på mitt Disney här, som jag fortfarande har, och där stod det fortfarande Stars. Så jag vet inte om det kommer att rulla ut någon uppdatering, eller att den kanske redan finns, men jag måste uppdatera telefonen eller någonting sånt där. Nu kommer de då alltså stå på, vad blir det, typ 6 olika ben då liksom i sin streamingtjänst. Det är väl då Disney, Pixar, Star Wars, Marvel och National Geographic och Hulu som liksom blir deras olika då, som man kan gå in och med olika programmering då. Det är väl lite åldersstyrt där också, till viss mån kanske.
Så.
Och att man delar upp det i Disney, eller Star Wars och Marvel, är inte så konstigt med tanke på att det är stora varumärken i alla fall. Och det kom ju en till trailer här nu, sista får man väl anta också då, för då fjärde säsongen ut av The Witcher.
Jag såg den nu på vägen hit faktiskt.
Vad tycker du?
Alltså, ja, det ser ut som The Witcher-serien har gjort hela tiden, bara att det är han istället.
Ja,
jag vet inte. Det var ganska lökigt, kände jag.
Ja.
Jag gissade, man fick ju se Lawrence Fishburne.
Han är väl den här Regis.
Precis. Vilket jag tyckte ändå var en spännande casting av Regis, men ja, varför inte?
Ja, precis. Man har väl
han har ju inte varit med hittills i serien. Han är ju med i spelet, man spelar Blood and Wine. Han är ju en ganska stor karaktär i de sista böckerna av liksom, ja, av serien.
Ja, Sapkowskis
precis, böcker. Han dyker upp i tredje eller fjärde boken här, för mig, jag kommer inte ihåg nu. De flyter ihop lite, jag läste alla här i ett bräde, så att jag har lite dålig koll på vilken bok som är när, men det är typ tredje eller fjärde boken han dyker upp i av fem. Men ja, Kul, Lawrence Fishburne är alltid nice.
Ja, han är bra. Ja. Nej, men Blood & Wine-expansionen till spelet som jag har, liksom, det är där jag har min Witcher, är ju väldigt, väldigt bra, men båda expansionerna är ju väldigt, väldigt bra.
Ja, men Blood & Wine är ju extremt jävla bra. Den är ju stor också, den jävla expansionen.
Ja, det är den väl. Där hamnar man ju egentligen på en helt ny karta. Medan man väl i, vad heter den första då?
Någonting's Cold, bla bla bla. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Ja, ja. Men den är betydligt mindre och är ju på befintliga mappen nu.
Mm. Lite nya områden. Men den är väldigt bra också. Framförallt på den här konstiga skurken där, som är någon typ av, jag vet inte vad jag, märklig entitet.
Ja.
Som ju är mäktig, om vi ska kalla det. Någon typ av, jag vet inte vad han är, någon typ av typ ande eller något i den stilen.
Ja, jag kommer fan inte ihåg den expansionen lika mycket som jag kommer ihåg Blood & Wine.
Men man har väl, är det inte då man tar ju en karaktär eller en person som man ser i det här första värdshuset man är i stort sett när man börjar spela, som sen visar sig vara den här
mm-hmm.
Ja, och som sen liksom den expansionen kretsar kring.
Mm. Ja, jag kommer fan inte ihåg den expansionen.
Man blir ju märkt av honom för att man gör någon deal. Sådär.
Just det, det ringer någon klocka med det. Ja. Mm.
Hur som?
Heart of Stone heter det. Stone, inte alls
det.
Någonting.
Nej, Heart of Stone, det var därför jag...
det var blått.
Kopplar inte.
Ja.
Har man inte spelat expansionerna så bör man göra det.
Har man inte spelat The Witcher 3 Wild Hunt, ja, så bör man göra det.
Det är också ett av de bästa spelen kanske någonsin. Mm. 30 oktober i alla fall så kommer då den här fjärde, och jag vet, vi har ju trott att det är sista, men det ska ju bli en femte säsong också.
De har ju back-to-backat två säsonger här
precis,
nu.
Så att det blir en femte också. Sen kommer det nog inte bli så mycket mer.
Nej.
Det är ju inte jättebilligt. Jag såg någon...
Ja, de har ju cancelat alla sina spin-off-serier också.
Ja, och jag har såg någon sån här någon lista på sådär vad varje säsong har kostat. Ja. De har ju gått upp ganska markant. Alltså de här två sista säsongerna är ju dyrare än vad de tidigare säsongerna var. Ja, alltså
rätt mycket.
Per säsong, om man bara tittar på den här kostnaden. Så det är ju ingen billig serie att göra heller.
Nej, det är de ju sällan.
Nej, det är ju tråkigt att man inte, jag vet inte, att man inte klarar av att göra någonting bättre.
Nej.
Men det här kommer man ju titta på.
Ja, jo, jag kommer ge det en chans. Själv. Jag kommer ge det en chans. Så får vi se om jag ser allt. Är det skit kommer jag inte plåga mig själv.
Fast and Furious. Nu är ju inte Peter här. Han har ju tittat på de här filmerna. Men det är ju en franchise det. 7,3 miljarder har den dragit in.
Ja,
det är ju pengar, ja, det är det. Jag vet inte vad de har kostat, men inte så mycket i alla fall.
De blev nog dyrare och dyrare. Det var ju nog inga billiga filmer de där sista tre liksom, fyra.
Ja,
det var nog 200 miljoners spannet i alla fall.
Tydligen i alla fall så var den här senaste då Fast X som kom här för några år sedan väldigt mycket, det drog in väldigt mycket mindre pengar än tidigare filmer i alla fall. Det ska ju bli en till Universal Pictures nu som är basar över det här. Har i alla fall sagt att det kommer att bli en betydligt mindre budget på den här då nya filmen, och för att man också då vill garantera att den kanske går då med vinst. Justin Lin då, som väl har regisserat det här. Han gjorde ju Star Trek också, för den som kommer ihåg det. Den var väl väldigt Fast
and Furious. Var det Justin Lin?
Ja.
Det var inte James Wan.
Nej, Justin Lin var det som gjorde. Han gick ju från Fast och gjorde den sen, tror jag. Sen vet jag inte om han gick tillbaka till Fast.
Ja. James Wan är han som gör alla de här skräckfilmerna nu.
Ja. Mm. Den nya då filmen får en budget på 250 miljoner tydligen. Det är väldigt mycket pengar.
Det är väldigt, väldigt mycket pengar.
Tydligen är det runt $150 miljoner mindre än vad liksom de filmerna har kostat som mest.
What?
Det är ganska mycket pengar. Men då är det ju också så här, det är okej att slänga 500 miljoner på någonting. Eller blir det inte 300 miljoner, 400 miljoner på någonting. Matte är svårt. Men någonting också dragit in 7,3. Den matematiken är ganska enkel.
Jo, liksom. Absolut, absolut. Så är det ju.
Tydligen i alla fall då så ska Vin Diesel vara med i alla fall.
Mm-hmm. Jag hörde något om att Paul Walker eventuellt kommer dyka upp som någon CG. Ja, jag vet. Jag vet inte om det här är, liksom, finns några grunder i det här ryktet. Det var bara något jag hörde på internet, så att jag menar, skopas allt här.
Ja.
Ja. Men det skulle liksom inte förvåna mig.
Ja. Vi får väl se. Jag vet inte riktigt ens vad den här kommer att heta. Det har man nog inte riktigt gått. Vad gör man för festligt på 11? Fast X är
alltså,
ändå
problemet coolt. Är att de har ju inte följt någon standard.
Nej, det
alltså
har de inte.
Har ju varit lite all over the place med hur de har döpt de här filmerna.
Jag tror att den enda filmen jag har sett är den som heter Tokyo Drift, som ju handlar om helt annat.
Han dyker ju upp i Justice for Han, och sen så dök ju han upp i de
precis, men det är ju nästan lite mer som en spin-off än någonting annat. Ja. Jag vet inte varför, men den har jag sett faktiskt. Och den är väl... Oh, ja, det är väl vad det är.
Ja, jag såg den första filmen på bio när den kom. Sen har jag sett ett gäng av de andra, men inte på bio.
Vi får se vad som händer här. 2027 i alla fall så har man sagt att den här nu då festfilmen ska släppas, eller Fast and the Furious, eller vad sjuttsingen den nu ska heta. Men man har inte nått officiellt inspelningsdatum än, och tydligen så är väldigt många av de karaktärerna då som ju fortfarande då tekniskt sett skulle kunna vara med i den här nya filmen inte kontrakterade ännu.
Okay.
Men tydligen ska den i alla fall liksom lite tillbaka till rötterna, så alltså street racing i Los Angeles.
Okay.
Och inte det här. Inte vet jag, nu hoppar vi på ett stort gupp över månen. Alltså, ja, så.
Ja.
På den stilen. Så lite tillbaka till kanske lite mer bara cool. Alltså cool bil action är ju,
det kan bli jättebra. Det kan bli jättebra. Det görs bra liksom.
Ja.
Så är det ju.
Vi får se. Jag vet inte. Jag är kanske inte överdrivet pepp över det här, men nej, det är väl vad det är. Den lär väl gå upp på bio i Sverige i alla fall. Så mycket kan jag, nästan lova.
Ja.
Det kom en trailer också för en ny svensk film regisserad av Hannes Holm. En av de liksom stora svenska regissörerna vi har, med Robert Gustafsson i spetsen.
Okay.
Regnmannen heter den. Och det verkar vara någon konstig eller lite sagoliknande fantasy. Alltså inte att det är en massa tomtar och troll med, men tydligen då så spelar då Robert Gustafsson någon gammal man som har liksom blivit manisk över att då ta hand om sin frus rosor. Hon har gått bort nämligen, och det här är liksom, har blivit hans enda grej. Men av någon anledning då så är det väldigt varmt och torrt, och det är vattningsförbud, så han får inte vattna rosorna. Men han hittar tydligen någon kran i sin tomt. På sin tomt, inne bland rosbuskarna. Och när han vrider på den så börjar det regna. Därav då
fantasy-grejen.
Han har någon granne också som han har någon relation med. Spelar Jonas Karlsson.
Okej.
Så. 25 december har den här premiär, så det här blir väl kanske den stora julfilmen. Ja, men det är väl liksom Jonas Karlsson, Robert Gustafsson, ja. Hannes Holm, komedi med lite allvar på något vis. Ja, men det är tydligen folket alltså som gjorde Ove. Som är en väldigt, väldigt bra film som ligger bakom den här. Så man lite samma känsla så. Alltså det är ju komedi med någon typ av allvar i också. Med ändå intressanta karaktärer. Sådär. Kolla på trailern i alla fall. Dolph Lundgren är tillbaka också. Han har ju haft cancer och grejer och det har varit piss. Och jag vet inte. Han dök väl upp i... Var inte han med i någon av de här? Jag har sett den första Creed-filmen.
Ja, han är med i någon av de andra två.
Precis, för då slåss han väl mot Ivan Dragos son.
Exakt.
Och tränad då av Ivan Drago. Precis. Eller Dolph Lundgren, som vi kallar honom i Sverige.
Exakt. Han var ju också med i några av de här Expendables-filmerna.
Just det vet jag. Men det var ju väl inte innan Creed-filmerna.
Det är det nog.
Hur som i alla fall, har han en ny actionfilm på gång. Och det här var, det var så mycket 90-tal över den här trailern och över bara allt det här med den här filmen.
Okay.
7 november ska den ha premiär. Den heter Exit Protocol, bara en sån sak. Det är ju en actionfilm från 90-talet. Med typ Dolph Lundgren eller Steven Seagal eller någon. Van Damme kanske, Exit Protocol. Där han då, lyssnar på den här plotten, spelar en lönnmördare som har andra lönnmördare efter sig. Bam, bam, bam. Men han är den bästa lönnmördaren. Eller något i den stilen. Okay. Jag vet inte riktigt.
Det låter inte som en banbrytande plott här. Men...
Verkligen inte. Dolph Lundgren springer runt med stora vapen och med lite, så här, lite stapplig dialog. Han spelar mot Michael J. White. Också känd...
Jag vet inte. Ja, fast han mer än något annat,
precis, han kanske var lite mer. Jag skulle säga att han kanske är lite mer 00-tal. Sådär, Michael J. White. En duktig kampsportare. Han gjort mycket där han hoppar och sparkar och slåss.
Han som var spån.
Han var spån, precis. Exakt. Den första spån.
Och var med i The Dark Knight. Var han, hade han en väldigt liten roll. Men han var ju någon av de här mafioso-ledarna liksom.
Ja. Han är ju inte heller en. Det är ju inte en mångfacetterad skådespelare. Han har ju spelat samma roll. Det gör han visserligen väldigt bra. Det gör väl Dolph Lundgren också. Även om han har varit med i några väldigt bra actionfilmer också. Jag tänker framförallt på den här som jag alltid blandar ihop
med Brandon Lee.
Som är en väldigt bra actionfilm. Den är ju tramsig, men den bockar ju av alla så 90-talsbockar.
Ja,
det är en hög produktion. Den är rolig. Det är en sån här konstig buddy cop liksom actionfilm.
Precis, omaka par grejen liksom.
Man vet, sexscenen är exakt efter 1:10. Man vet exakt när den kommer att ske, mellan vilka det kommer att vara.
Showdown in Little Tokyo.
Så heter det, ja. Jag kommer väl att titta på det här. Scott Martin med också, spelar också någon lönnmördare. Det är lönnmördare som ska lönnmörda varandra, men sen kommer de på att det egentligen är en annan kille som de bör lönnmörda och slå sig ihop. Jag vet inte fan. Handling oviktig. Det är Dolph Lundgren och skjutvapen. Det behöver vi. Michael J. White lär väl sparka någon på munnen också.
Säkerligen.
Antar jag. Det kom en trailer också för en ny film med Daisy Ridley, alltså Star Wars, Rey, som man inte har sett jättemycket grejer sådär. Hon gjorde väl någon av de här Poirot-filmerna, Döden på Nilen var
hon med. Och sen var hon ju med i den här som jag pratade om för inte så länge sedan, där hon spelar den här tjejen som simmade över Engelska kanalen.
Just det, den har inte jag sett. Precis. Fan, den hade jag
som
min...
var väldigt bra.
Ja.
Och den kom ju bara för något år sedan. Men ja, nej, hon har inte varit jätte liksom synlig sen Star Wars.
Hon är med i en ny australiensiskt producerad zombiefilm nu.
Okej.
Som heter We Buried the Dead. Den verkar vara lite mer, jag fick känslan när jag tittade på trailern i alla fall, att den är lite mer kanske skräck. Gig.
Okay.
Förstår hur jag menar då?
Ja, ja, ja.
Än kanske traditionella zombiefilmer.
Ja.
Sådär. Eller zombiefilmer och zombieserier vi fått på senare år. Det är kanske en bättre sätt att säga det på.
Mm-hmm.
Hon i alla fall med något team som då försöker leta upp folk som har försvunnit efter något militärt experiment gone wrong.
Mm-hmm.
Och man får då anta har skapat zombies. Den gick upp på någon australiensisk filmfestival här i slutet av förra året. Och antar att den har fått någon typ av distribution nu. Den har fått någon sån här tagg att den är så här coming soon till amerikanska marknader. Så att någon kommer väl ämna väl att ge ut den då. Någon biopremiär, och sen dyker den väl kanske upp på någon streamingtjänst då. Inom kort. Jag vet inte, zombies, jag vet inte.
Ja, nej, det,
jag är lite mätt på dem.
Det är precis, men alltså, har man en kul take så...
Jag såg väl att han Romero, alltså OG Zombie Romero, hans dotter skulle göra en zombiefilm nu.
Såklart.
Det är också bara så här. Ja. Var det verkligen?
Det är ju Family Legacy.
Kunde du inte gjort något annat bara? Eller hon kanske vill det, varför får utgå ifrån det i alla fall. En ny film också med Alexander Skarsgård som verkar vara något alldeles i hästväg. Den gick nämligen upp på Cannes-festivalen här nu.
Okay.
Fick en 7 minuter stående ovation.
Ja, de där jävla, men nu det är så mycket sånt där.
Ja.
Det betyder ju ingenting.
Nej, det kanske inte gör, men någonting säger vi det.
Ja,
folk går därifrån.
Absolut.
Det är ju en skillnad här ändå. Sen om 7 minuter, om den är bättre då än någon som får en minut, det är väl oklart.
Precis, är det 6 minuter?
Ja. Det heter, jag tror att det ska vara Pillion i alla fall, om det inte är då någon typ av franska och ska vara Filion.
Okay.
Men jag tror inte att det är så. Ja. Franska är ju, ska man uttala på franska så har jag lärt mig att det som står, det är, har ingenting med hur ordet ska uttalas.
Irländska.
Det är ju franska.
Ja.
Det handlar i alla fall om då Alexander Skarsgård. Han är då någon typ av boss i någon MC-klubb, förmodligen åt det lite mer omoraliska hållet.
Mm-hmm.
Och han inleder någon romans med en snubbe spelad av Harry Melling.
Ja,
det är baserat på en bok det här som heter Box Hill. Ett lite mer sådär BDSM-style förhållande. Det kan man kanske förstå om man ändå är med liksom en MC-klubb. Läder tycker man är coolt då. Så det är väl inte jättekonstigt kanske. Det är gjort av en regissör som heter Harry Lighton, och det här är hans långfilmsdebut då. Men med tanke på den kan... liksom reaktionen, så borde väl den här gå upp på biografer, åtminstone komma på någon streamingtjänst inom kort.
Garanterat. Den har fått väldigt fina recensioner.
Ja, men det är 7 minuter på Cannes, för fan, kom igen.
Precis.
Ja. Det är inte 6, det är inte 5, det är 7.
Det är inte 8.
Har någon fått det?
Ja, det finns ju filmer som... Det här blir ju alltid en headline oavsett längden på den här jävla ovationen.
Ja,
så är det ju alltid något de skriver som en headline.
Jag vet att så här, när man är på...
6 minutes, 7 minutes, 5 minutes. Alltså.
Jag vet när man är på konsert och ombeds klappa i takt. Jag orkar ungefär i 15 sekunder.
Ja,
så är det så här, nu vill jag inte hålla på. Det här är ju bara meningslöst nu. Sådär. Jag hade känt lite samma sak här.
Ja, precis. Hur länge orkar man stå och klappa?
Det är väl 15 här, sekunder.
Det är ju också en sån här grej när liksom, menar, alla människorna som har med i filmen och har gjort filmen är ju på platsen, så det är ju mer att man applåderar dem, tänker jag, än att man faktiskt står och applåderar filmen.
De applåderar sig själva. Fan vad vilket bra jobb vi gjorde. Mästerverk.
Ja.
Ja, kanske. Ja,
hade folk ställt sig upp och liksom applåderat i 7 minuter efter att ha sett den i ett vakuum utan skådespelarna på plats, då hade jag varit mer imponerad. Alltså bara den, du vet, den går upp på Saga här i Stockholm och hela publiken står i 7 minuter efter filmen och klappar.
Sant, sant.
Det hade varit något.
Det är 24 i alla fall som gör den där.
Och bra track record.
Verkligen. Ja, men du har ju den goda smaken att faktiskt våga ge ut lite så här smalfilmer.
Mm. Ja, men precis. Sådär.
Det är väl lite deras grej. Jaha, ska vi prata Predator? Jag vet inte, är du pepp på det här? Har du sett något utav alla dem? Det kom ju någon ny trailer här i veckan.
Nej, jag har inte sett den senaste trailern. Jag såg någon av de tidigare trailersna. Ja. Jag vet inte. Jag kommer se det. Jag har inga förväntningar. Alltså, har man tur är det ju lika bra som Prey.
Mm. Du såg aldrig den här Killer of Killers, den animerade. Jag tyckte ändå den var rätt okej.
Jag har intentionen att se den, ja. Jag har inte blivit av.
Nej, det är väl i alla fall om du har missat det här, så är det ju en Predator och en typ av vad är det nu heter, någon robotaktig android som slår sina påsar ihop för att besegra något ännu hemskare.
Ja, och om jag inte minns fel, så är det väl en alien android, alltså från Alien-filmerna, som är vitt, eller är det inte det? Jag vill minnas att jag såg någon sån från tidig trailer. Spelade av Elle Fanning,
ja precis, hon spelar väl flera versioner av den här
samma robot, ja, precis. Ja, lite som Fassbender gjorde med David.
Jag tror att den här jag tror att hon är tillverkad av så här Weyland Yutani, så
ja,
att jag
tror att man har
växt ihop de här. 15 november i alla fall, Predator Badlands. Intressant är väl också att den här Predatorn är väl någon så här utbörling, för den är den var kort, så blev den utmobbad. Brutalt samhälle den där predatorerna lever i. Nej. Du är inte 1,70 innan du blev 10. Skogen. Den är där borta. I väg med dig. Jag kommer att se det här. Jag vet inte. Jag har någon förkärlek till Predator. Jag har aldrig varit något så här alien-fan. Nu tycker jag förvisso att den här serien var väldigt, väldigt bra. Här om sistens, men...
Jag tycker båda har liksom sina highs and lows. Ja. Predator har ju inte gjort lika mycket av. Så den har ju lite liksom...
Den har ju mer highs än den har lows.
Ja, men precis.
Det får man väl ändå säga.
Det är väl de här AVP-filmerna som är dess low, men det är ju även en alien low, eftersom att det trampar i båda vattnena, så att säga. Mm. Men ja, nej. De två Predator-filmerna, även om den andra är väldigt, väldigt, väldigt mycket sämre än den första, så gillar jag ändå den andra filmen. Jag tycker att den är... Den är jättekonstig.
Men Danny Glover.
Ja, exakt.
Den är ju fantastisk.
Ja, det är inte många som tycker det.
Jag gillar den som fan.
Jag vet, jag tror också att
det är nog rosa glasögon. Jag såg den när den växte upp. Och jag har inte sett om den på säkert 15 år, 20
samma
år.
Så jag gillade den väldigt mycket. Ja. Prey var ju fruktansvärt bra. Och sen, men Alien vs. Predator-filmerna är bedrövliga. Och det är ju de Predator-filmerna vi har. Så att det, och nu då den här animerade och den här som kommer. Ja, nej, vi har ju Predators.
Ja, precis, den här när man försökte.
Och vi har ju även The Predator, den som Shane Black gjorde. Fan, jag glömde bort båda.
Det är nog den jag tänker på när man försökte skaka lite liv i det här. Jag tror att det pratades om att man skulle göra fler grejer. Den är jättekonstig, är den.
Och det är så tråkigt att det är Shane Black. Nu är han förpassad. Jag fick reda på igår att han har gjort en ny film. Som släpptes direkt på en jävla streamingtjänst. Och det är ingen som har pratat om det. Så det är ju tråkigt att han är där nu.
Ja.
Efter Nice Guys, Kiss Kiss Bang Bang, Dödligt Vapen.
Jag fattar inte att man inte bara, det här Nice Guys, att man inte, det låter ju också på både Russell Crowe och Ryan Gosling som att de säger, ja, men vi skulle kunna göra det här igen.
Ja.
Det där skulle ju kunna vara en serie av filmer. Alltså,
det skulle gå att göra hur många som helst.
Att de bara löser brott ihop. Ja. Och det är med egentligen dottern som är hjälten, för att hon är smartast. Hon är ändå normal, intelligenta.
Jag hade gärna sett att han gjorde bara en till sån noir-film. Alltså Kiss Kiss Bang Bang, The Nice Guys. Och sen en till ensamstående, eller vad ska man säga, självständig. För då blir det liksom en trilogi av hans noir-detektivfilmer. Men nu lär han ju aldrig få göra en till, bara för att han gjorde den här jävla Predator. Och det kostade studion bapiljarder.
Du såg väl de här, var det inte det, Roald Dahl, de här kortfilmerna
som
med Benedict Cumberbatch.
Ja, det var rätt mycket kända ansikten, som alltid med Wes Anderson.
Jag vet inte om Netflix har köpt upp massa rättigheter till Dahl, eller är hans grejer gratis nu? Nej, död har inte han varit.
Vi pratade om det här för länge sedan, att Netflix köpte de här Roald Dahl-rättigheterna, och så spekulerade vi lite i vad det skulle bli.
Tänk om man skulle komma ihåg vad man sa kvar den här podden. Ja, det hade varit precis. En bra grej. Ja.
Och sen kom ju de här Wes Anderson-filmerna som då var liksom de första som släpptes baserade på de här rättigheterna. Jag antar att de kommer göra mer.
Ja,
för det finns ju rätt mycket böcker att ta av där.
De kommer göra en animerad ja, jag vet inte riktigt film då, gissar jag då på någon av hans böcker som heter The Twits. Jag ska säga här och nu att jag inte alls är bevandrad i Dahls bibliografi.
Inte jag heller.
Samma Matilda, den jag kan.
Ja, den gjorde de
som
ju
jag också tror att jag läste i skolan.
Och den gjorde ju Netflix en film på nyligen.
Ja, det
var inte det Matilda, den här som de gjorde musikal på? Eller minns jag fel?
Jag tänker bara på den gamla där med, är det den De Vito som är hennes pappa då? På tal om urkassa föräldrar som hon Matilda har. Han är nog bilförsäljare av något slag och inte alls speciellt trevlig. Hon flyttar ju hem till sin lärare sen i slutet, spoiler.
Ja, precis. Och var det inte den Netflix precis gjorde en
gjorde
musikalversion på?
Jo, det här
som
känner jag
var
igen.
Helt okej. Okay, liksom.
Det här känner jag igen. Det här i alla fall då
precis,
handlar om något elakt par som heter då Twit. Och de försöker ta över en stad där de också har ett nöjesfält som heter Twitland. Och så är det föräldralösa barn och magiska djur som ska stoppa det här. Bra skådisar, Natalie Portman, det är röster då. Alan Tudyk såklart.
Kul.
Han är alltid med. Och ja, Johnny Vegas också, brittisk ståuppkomiker om någon vet vem han är. Här och fru Slusk heter tydligen den här boken på svenska för den som kanske inte kände igen då.
Inte hört talas om det heller.
Nej, jag har som sagt igen. Tydligen så kommer den då på svenska Netflix att heta Knölarna.
Okay.
Så varför kunde du inte bara få heta då Här och fru Slusk? Ja, vi hade en boköversättning, men Netflix har väl sina.
Den kanske inte sålde något heller.
Nej, det kan inte, det jag vet inte hur mycket han har skrivit, men det känns att han har skrivit väldigt mycket.
Alltså, Kalle Chokladfabriken är ju han.
Just det, den borde man kanske känna igen också.
Precis, den där Big Friendly Giant som Spielberg
det han,
gjorde.
Ja. Det är också han, det är det kanske.
Och Fantastic Mr. Fox som Wes Anderson gjorde tidigare är också en sån. Sen har jag lite dålig koll på Matilda som vi redan pratat om. Men ja.
17 oktober i alla fall.
Okej. Okay.
Går den här upp då på Netflix. Ny romcom också baserad på riktiga händelser fick en trailer idag. Jag tror vi har pratat om den här som heter Roofman. Den här kommer att gå upp på svenska biografer också då den 10 oktober. Det är Channing Tatum och Kirsten Dunst som spelar mot varandra. Och det här handlar då om en snubbe som flyr från finkan, förskansar sig i ett Toys R Us, alltså en stor butik där han liksom bor och gömmer sig på samma gång.
Okay.
Undan då lagens långa arm. Det här är då Channing Tatums karaktär såklart. Och Kirsten Dunst då jobbar då på den här Toys R Us butiken och hittar väl honom, men väljer att hålla käften och de blir kära i varann såklart. Jag vet inte hur nära verkligheten det här har hänt. Jag antar att det liksom har hänt, men jag tror kärlekshistorien känns påhittad. Men jag vet inte.
Ja, eller så var det en kärlekshistoria på riktigt. Alltså, de kanske fortfarande lever lyckliga sina dagar.
Jag hoppas att det är så i alla fall. Han lär dem ju låst in igen i alla fall, gissar jag. Men jag vet inte vad han satt inlåst för här.
Nej.
Så, nej.
Ja, det är kul. Det här kan vara säkert vara roligt. Både Channing Tatum är ju underbar.
Jag vet inte vad han är riktigt i sin, han känns som att
hans karriär är jättekonstig.
Den är otroligt märklig.
Ja. Den har liksom aldrig tagit fart, men den har heller aldrig helt dött.
Men så fort han gör någonting så känns det också alltid som att han är väldigt bra.
Ja.
Även om filmen är totalt, jag tänker på den här, heter den Atlas Rising, den här konstiga, heter den så?
Nej, du tänker på den som var
Jupiter Rising.
Jupiter Ascending.
Ascending, ja, så var det.
Precis.
Ja.
Där med... var någon alv eller någon hundmänniska som räddade Mila Kunis för hon är någon typ drottning över något.
Just det, fast det hon jobbar som hon är från Ukraina och jobbar som städerska på något hotell, exakt. Och drömmer om att hon är mycket större. Och han har raketdrivna rullskridskor och slåss i någon gränd.
Det är en film.
Det kostar
säkert
massa
pengar. Men sen har liksom 21 och 22 Jump Street-filmerna.
Ja.
Jag tyckte den här med Sandra Bullock.
Den första är väldigt, väldigt rolig.
Den andra är också jätterolig. Det är ju samma film en gång. De driver ju med hela liksom, sequel-grejen i den på ett fantastiskt sätt. Han var med i den Foxcatcher som hade lite Oscars-os runt sig. Med Steve Carell som är verklighetsbaserad om den här brottaren som... ja, hade en tränare. Nej, men som hade en tränare som, det var väl inte en jättebra relation
liksom. Nej, okay.
Verklighetsbaserat.
Det är lite mer allvarligt.
Ja, ja, precis. Han var med i den här Blink Twice, som var, vad heter hon, Lenny Kravitz dotter, Zoe Kravitz.
Zoe Kravitz, just det.
Hennes regidebut här som kom förra året. Den var ju väldigt bra. Han var med i den här Fly Me to the Moon med Scarlett Johansson, som inte var jättebra. Romcom om på NASA.
Ja, men just det, de ska spela in den fejkad
månlandning. Ja,
den hade jag på hemma och somnade. Ja, jo, jag vet inte om det var för att jag trött eller att den inte riktigt...
Han är ju liksom hela tiden med i saker, men det känns aldrig som att han exploderar aldrig riktigt.
Var hans claim to fame de här strippfilmerna?
Jag tror det lite grann, att liksom Magic Mike-filmerna. Jag har bara sett den första, men den är väldigt bra. Det är Steven Soderbergh också, så att det är, ja. Men ja. White House Down var han ju med.
Ja, men just det.
Den andra, den som inte är Olympus Has Fallen.
Precis, det var ju under, när de där två kom precis samtidigt. Precis. Objektivt är ju Olympus Has Fallen den bättre utav de filmerna.
Jag tror inte jag har sett båda. Jag vet inte vilken jag har sett.
Den ena är det ju han 300, vad heter han?
Gerard Butler. Och han, Two-Face. Vad heter han?
Ja, just det, precis. Aaron Eckhart som är president, va, tror jag. Och ja. Morgan Freeman är väl vicepresident.
Så kan det
i
vara.
Den. Och det är, jag tror att det är nordkoreanska terrorister som lyckas då ta sig in och ockupera Vita huset.
Mm-hmm.
För de har någon man på insidan, förlåt om jag spoilar den filmen.
Ja, nej, sure.
Den är en väldigt solid actionfilm. Den andra är ju Channing Tatum. Det var väl också
och Jamie Foxx.
Jamie Foxx som är president, för det var väl också Obama som var president då.
Så kan det vara,
tror jag.
Ja.
Där har valt man då. Det var liksom, det var okej att välja en afroamerikansk skådis.
Precis.
Utan, men, det var inte kontroversiellt då, så att säga. Annars hade folk haft åsikter.
Ja, nej. Deep Impact, om du kommer ihåg, den som inte var i Armageddon,
nej,
som
precis.
Kom samtidigt som Armageddon. Där var ju Morgan Freeman faktiskt president.
Men han får vara president, för han är Morgan Freeman.
Han är Morgan Freeman, ja, såklart. Han var ju för sig också med i den här Side Effects, också Steven Soderbergh film som är jättebra. Den här som handlar om läkemedelsindustrin och liksom ja, men side effects av medicin och hela läkemedelsindustrin i USA liksom. Väldigt bra film.
Förlåt, för jag bara prata om den andra då, för den med Tatum då, för den är ju
White House Down.
Precis, White där, House han Down. Är ju någon bara trainee som har blivit, han är ju polis, tror jag. Den är så otroligt mycket sämre för att han är töntig. Och så har han ju inte blivit antagen till Secret Service. Och så råkar han vara där för att han har en dotter som är liksom Vita huset så här överintresserad. Så man måste liksom ha den för att han då ska vara där.
Den ska råka vara där när
liksom det händer. Ja. Och så har han den här dottern som också är fast i Vita huset och som bara är så här, du vet, jobbig. Hon spelas också av någon så här, hon har bara spelat så här jobbiga barn.
Ja,
tror jag, okay. Hela sin karriär.
Ja, är det hon Joey King?
Ja, det kan det nog vara, ja. Om du tittar på det så är det bara så här, ja, hon har varit jobbigt barn i jättemånga filmer. Det är hon här också. Ja. Hon är inte så här charmigt know-it-all-barn, utan hon är jobbigt know-it-all-barn. Det är en hårfin gräns där, skulle jag vilja säga. Inte som då Nice Guys, där ungen är bra know. Hon är bara så här, hon är bara kompetent.
Mm.
Så. Hon är inte, ja. Hon är...
Var det inte hon som spelade spoiler för The Dark Knight Rises nu? Men var
den
inte...
måste vara 10 år gammal.
Ja, precis. Ännu mer. Var inte det hon som också spelade Talia al Ghul som barn? I de här flashbacksen.
Oj.
Barnet som...
Pass! Men det kan det nog ha varit.
Crept out of the pit, liksom.
Ja.
Var inte det hon?
Jag kan komma ihåg helt. Nej, inte det någon... va? Är inte det någon bara så här namnlös ung, eller minns jag helt fel nu?
Det är för mig att det är någon sån här som liksom blev kändare sen.
Ja, i alla fall. Den är den sämre, så titta på den
jo,
andra.
Jo, men det är hon, precis. Older Prison Child är hon bara krediterad som.
Okay,
men ja, det är ju... Ja,
inte Annoying Prison Child som det
hon
borde varit annars.
Hon har ingen repliker
annars. Nej, det var kanske det. Hon är typecastad som hon har varit i tidigare filmer. Sen fick de ju en massa crappy uppföljare. Det är väl en London Has Fallen sen som är fullständigt vansinnig.
Precis, men det är väl den med Aaron Eckhart och Gerard Butler.
Nej, men då är ju inte Eckhart med längre. Nej, då har ju Morgan Freeman blivit president. Ja. Så då är det honom han ska rädda. Sen tror jag att de gör en till. Då är Morgan Freeman fortfarande president. Men då blir han ditsatt för att han försöker då mörda presidenten Gerard Butler. Så måste han rent få sitt namn. Den är också fullständigt...
Men Gerard Butler har också en jättekonstig karriär. Han har ju hoppat mellan så här riktiga skit direkt till videoactionfilmer och ändå.
Jag skulle vilja hävda så det här när jag bara snabbt tänker att den är sämre än Channing Tatums.
Ja, ja, ja.
Han har nog tjänat mer pengar, men säkert. Han har en sämre karaktär.
Mycket sämre. Om man tittar på CV så är det mycket mer dåliga
Säg
filmer.
Säg liksom en riktigt... Channing Tatum har varit med i några riktigt bra filmer.
Ja, ja.
Jag tror inte han har varit med i någon riktigt bra film.
Nej, det har han kanske inte. Egentligen.
300 då, men jag menar den
är inte riktigt bra.
Den var möjligtvis, jag höll på att säga stilbildande, men det var den som tur var inte heller. Det var nog bara, jag tror det bara var en så här lucky, alltså ett lyckoskott bara att den blev.
Han har
blev.
Röst i How to Train Your Dragon filmerna. Han är ju pappan till Hiccup i How to Train Your Dragon filmerna.
Det är
nog fan hans peak.
Det
är nog peaken. Fantomen på Opera var han ju fantomen i den filmatiseringen som gjordes på.
Han är jävligt mycket äldre än vad man tror också. Det är det som är lite lurigt med honom.
Precis.
Gjorde han inte en ganska rolig romcom med Jennifer Aniston? Vad heter den andra?
Han gjorde ju fler. Han har gjort flera romcoms.
Men vad heter hon? Speed?
Sandra Bullock.
Sandra Bullock, de tror jag gjorde. Han är någon prisjägare och så är de ett gammalt gift par. Det är en sån här rolig.
Du tänker på The Bounty Hunter?
Ja.
Var inte det?
Jag tänkte att det här är en
Jennifer
fantastisk film.
Jennifer Aniston var det du
det
sa.
Det kanske är Aniston.
Jag tror någon det är Jennifer Aniston.
Okej.
Okay. Ja, precis. Inte sen.
Det är ändå rätt. Den är så här, det är en film man kan sitta och titta på. Det är så här, haha, kul. Det är en film du har sett förr.
Ja, ja, ja.
Men, så. Men det är inget...
Han var med Rain of Fire, om du kommer ihåg den, med Christian Bale. När det är postapokalyptiskt, världen har
blivit drakar.
Ja. Jättekonstigt. Sån high concept, hög budget och det är inte baserat på något.
När kom det? Det här måste ändå vara en film som jag vet att jag kommer ihåg. Jag och mina rollspelskompisar var så här, det här kommer bli så jävla fett.
Matthew McConaughey var med också.
Just det.
Och Christian Bale och Gerard Butler. En
vansinnig drakjägare.
2002.
Ja, det är så, ja.
Ja.
Då var jag precis, då var jag 21.
En sån film
jag var
nog
orimligt
komma
pepp
idag.
Över den här filmen.
Nej, en sån film kommer aldrig komma idag. Så här stor budget ut på bio som bara är liksom random fantasy, inte baserat på något.
Nej, men det kanske där var lite problemet också kanske att
sånt kan ju bli jättebra. Nu råkade inte det här vara det. Dracula 2000, han var ju för fan Dracula väl. I den jättedåliga Dracula-actionfilmen.
Han har ju på pappret en sämre karaktär än Channing Tatum. Men jag tror att han på något vis i någon sån här, vad man måste betala för att få honom, är han ju högre upp på listan. Han kostar mer än Channing Tatum.
Tror du verkligen det? Jag tror inte det. Jag tror han är billigare. Det är därför han är med så jävla mycket.
Hur kollar vi det här?
Det kan vi kanske. Det
är ingen agentur.
Ja, precis.
Vi håller med i filmmodus här. Vi tänkte Tatum eller Butler. Vi skulle bara, vad pratar vi ballpark här innan de ens har sett manus?
Han var ju även med i en av Tomb Raider-filmerna. Alltså Angelina Jolie Tomb Raider-filmerna.
Inte han.
Han är någon sån här henchman tror jag bara.
Är det han är?
Ja.
Ja, för Daniel Craig som är något kärleksintresse och som sen sviker henne, spoiler, är det inte så i någon
något
av dem?
Sånt, det låter bekant. Precis, att han är på deras sida och sen.
Nej, men fan, är det inte Jared Butler som också är någon typ?
Ja, men jag tror att han är såhär head henchman. Alltså jag tror inte han, alltså, han är någon av the bad guys henchman, men någon av de lite större henchmen.
Just det, han som man vet kommer att dö i slutet sådär.
Ja, men precis,
episk...
Han som är liksom näst sista bossen.
Precis. Ja, men den sista bossen är ju bara någon sån här gammal man.
Ja, lite så.
Så han dör ju, han får en staty över sig eller något. Han dör på något dumt sätt. Han vägrar överge den kollapsande liksom byggnaden där skatten finns.
Ja, för exakt. Att
han är, så det är egentligen den sista bossen som egentligen man måste liksom besegra. Den andra faller på sin egen dumhet eller sådär.
Han var i för sig, det har inte hunnit se den ännu. Den kom 2011, så det var ett tag sedan. Men Ralph Herfienides regisserade ju Shakespeares Coriolanus. Mm-hmm. Fast satte den i modern tid med så här liksom moderna militärer. Och där spelade Ralph Fiennes och Gerard Butler huvudpersonerna. Den ska tydligen vara bra.
Aha, jag har inte sett den. Det är det här hans magnum opus alltså.
Det är väl det. Mm. Ja.
Titta på den till nästa vecka så återkommer vi.
Ja, men absolut. Ja, Machine Gun Preacher var han ju också.
Nej, vi släpper Butler. Vi släpper Butler. På något vis så tycker jag han är okej ändå. Annapurna Pictures, de ska göra Mumintrollet.
Okay.
Alltså då för den amerikanska marknaden. Jag vet inte hur stor emu-mintrålet är en grej i USA. Jag vet inte varför det jag frågar
jag.
Dig, men
jag tror att det är jättestort.
Kanske det är. Tove Jansson i alla fall. Precis. Jag har aldrig förstått mumintrålet. Jag kommer ihåg när man tittade och det var tecknat på typ SVT var det väl på den här tiden. För jag är pissgammal. Och så blir man alltid besviken när det var mumintrålet. För det var så jävla långsamt och så segt. Och karaktär, allt var bara konstigt. Jag vet inte, Tove Jansson rökte ju otroligt mycket när hon skrev det här, antar jag.
Säkert.
Men det finns mycket kanske. Jag kan titta på mycket idag och det är så här, det är lite gulligt. Men jag kommer aldrig förstå Muminälskarna.
Jag tror att det här är en grej som Pippi. Jag tror att de här böckerna, de spred sig över hela världen. Folk vet vad det är liksom.
Ja. Inte omedeligt.
Pippi Långstrump är också en sån liksom.
Ja, Rebecca Sugar i alla fall är en dam som tidigare har gjort en tv-serie som heter Steven Universe, också då riktat mer mot en yngre publik tror jag. Hon ska i alla fall nu regissera och då skriva manus till då en animerad Mumintrollet-film. Man vill ju veta vilka som får rösterna i den här filmen. Det är inte riktigt klart än, men det vill man veta.
Kommer de bryta på finska?
Precis, det var min nästa fråga.
Jag hoppas det.
Har vi några stora finska skådespelare i Hollywood numera? Vi har det,
de är väldigt många bakom kameran här, ja. Men inte så många framför kameran.
Jag tänker alltid på René Harlin. Vad tog han vägen?
Ja, fast han gör ju fortfarande skitfilmer.
Ja, precis, men han fick ju göra påkostade skitfilmer.
Ja, herregud,
i Hollywood ganska under en period.
Och väldigt, några är väldigt bra.
Men har vi ens då? Jag kan inte ens komma på
det
några.
Det är ju ett gäng finnar som har varit med i liksom så här, typ Wheel of Time var ju mycket finnar. Och jag vet
men
det är ju inga stora namn.
Man liksom brukar ju dammsuga Norden sådär. Alltså, även Vikings tror jag hade en hel del. Alltså från så, för att man ska få folk som låter och ser ut som rollen. Mm. Men jag vet inte hur...
Ja, nej, jag har faktiskt ingen aning alls. Jag googlade här finska skådespelare och det är inte det enda namn
Vi Jonas Sautamo.
Just det,
som Chewbacca. Är Chewbacca, men han är ju Chewbacca endast till looken så att säga.
Ja, precis, han är killen i dräkten.
Liksom. Ja. Ja. Nej, det är inte många.
Är
alltså
det Finlands kändaste Hollywoodskådis alltså? Jonas Sautamo.
Jo, men det är väl han Peter Franzén också. Han känner du igen, men han har nog gjort lite såna. Men han har gjort mycket svenskt också. Men han var med i Vikings framförallt.
Honom känner jag igen.
Ja,
det gör jag.
Han känner igen. Men han har populär musik och Vittola var han med också. Han har gjort mycket svenskt, men har även gjort lite håll. Men jag vet inte om jag skulle kalla honom en... Alltså, han är ju inte en Hollywood-skådis i liksom en Skarsgårds-kontext.
Nej.
Han får vara med i Hollywood-filmer, men han jobbar inte uteslutande i Hollywood.
Precis.
Nej. Du fattar. Precis, jag vet inte. Är det kanske språkliga förbristningar där? Det är svårt kanske för finnar att bli av med den här lilla... De får ju en lite rolig engelsk brytning, den så kallade rallyfinskan, som är väldigt påtaglig. Den kanske svår. Det funkar i Vikings, men det funkar kanske inte i en romcom.
Han var ju för fan med i Wheel of Time.
Kiss Me Quick. Vad var spelade han där?
Han var ju Steffin, den här en av de här hon Alana som hade två.
Ja,
han var
är det
ju
han som är hennes då
den som
bisexuella.
Inte dör. Precis, han som inte blir dödad.
Just det, spoiler, men
spoiler,
ja,
den är nedlagd.
Det var han.
Det var han.
Oj, vad annorlunda han såg ut mot bilder jag såg på dem.
Ja, för det var något som verkligen ringade så här, det här, jag känner igen honom jättemycket.
Ja, men då är han den största.
Ja, han måste ju vara den största.
Vi hade inte haft så många heller om det inte vore för att så att Skarsgård hade så jävla många barn.
Ja, precis. Nej, så är det ju.
Rebecca Ferguson med henne
och sen har vi väl Alicia Vikander.
Ja. Nyqvist var ju på väg tyvärr innan han gick bort på tok för tidigt.
Och tyvärr, vad heter han som inte kan engelska? Som var med i The Hobbit.
Jaha, ja men
Persbrandt,
men han har väl aldrig haft någon Hollywood. Just för att han inte kan engelska.
Ja, han var ju med i Sex Education och han var ju med nu i Hobbit-filmerna. Alltså,
ja, men i Sex Education liksom funkar det. Där har de väl löst det på det sättet.
Han är ju svensk. Där.
Precis, därför kan han liksom prata pappa engelska.
Ja.
Och det är inte konstigt.
Det är inte konstigt.
Nej. Var inte han med... Han var med i någon Bond-film också, men klipptes bort.
Nej, det var Ola Rapace.
Just det, han tror jag har samma problem. Men jag tror att han pratar ännu sämre engelska än vad Persbrandt gör. Vilket är imponerande.
För det var ju Skyfall här för mig som just han är med i. Men alla scener där han pratade
han åkte runt
bort
och gjorde så jävla mycket press om detta i Sverige. Och sen kommer filmen och han har inte ens en replik.
Nej, alla
det är så svenskt på något sätt. Åh, kolla!
Ja, hans stora chans liksom. Sen har ju Fares... Fares dök ju upp lite i Westworld, men sen och nu i också i Wheel of Time.
Ja, men han har ju haft lite små roller där överallt. Skulle jag, skulle inte kalla honom en Hollywood-skådis heller.
Absolut. Det skulle vara kul att se att han fick göra lite mer, men
Vi ska prata till sist här i filmsvängen om Lord of the Rings, den här Hunt for Gollum.
Gud, jag är så ointresserad av det.
Ja, men det här kommer att hända. Och ja, det här kommer att marknadsföras jättemycket. Och den kommer att gå upp på bio. Jag tror också att väldigt många människor kommer att gå och titta på det.
Säkert.
Om det är bra eller dåligt, det får vi väl se. Jag tror att tyvärr att det är dåligt. Men det är ju Serkis i alla fall. Han ska ju regissera det här. Mm. Han är också den enda som egentligen är... alltså som vi vet kommer att vara med i den också. Det,
enligt IMDb. Ja. Men IMDb bestämmer inte.
Nej, jag tror att
så det... är både Elijah Wood och Ian McKellen.
De har ju hintat om det här. Ja. Och de kommer ju förmodligen vara det. Alltså jag tror också
att de kommer framea filmen på samma sätt som de framade The Hobbit. Att det kommer liksom börja med att det är typ Gandalf som sitter och berättar för Frodo.
Precis, jag tror...
Innan de ger
sig. Det är det jag menar. Jag tror att de kommer att vara med åtminstone i den kontexten att det kommer att användas... deras karaktärer kommer att användas från de tidigare filmerna.
Och alltså, så här föryngringsteknologi för oss.
Mer att de faktiskt åker in och spelar in någonting nytt.
Tror du inte?
Nej, jag tror snarare att man kommer att använda det här de klippmässigt. Absolut. Det är därför jag tror att de står med.
Nej, jag tror de kommer att vara med.
Vi får se.
För att, alltså så som det var i The Hobbit.
För att Serkis i alla fall... Han är med, han ska regissera. Och Fran Walsh och Philippa Boyens, alltså som skrev då, var med och skrev manusen till originaltrilogin då. De har ju skrivit manuset ihop, tror jag, med Serkis i den här, om jag har förstått saker och ting rätt. Vad heter han?
Pete Jackson,
han är ju bara med som så här producent, så det är väl inget, det betyder.
Jag tror han är så trött på den här franchisen.
Jag tror han är så jävla trött på det här.
The Hobbit tror jag liksom brände honom.
Det tror jag också. Däremot så har Elijah Wood tydligen läst manuset.
Okej.
Varför han då inte skulle vara med i filmen, det är
menar,
mer oklart.
Han borde vara med i
den, men han har i alla fall hyllat det här.
Vad ska han säga?
Särskilt om man också är med i det.
Ja, jag menar det.
I know a great deal about it. I've read it. It's really good. Som han har sagt då. Så vi får se då om det här sen i slutändan kommer det sig då att han faktiskt är med i den här filmen. Han har pratat ganska mycket om det här. Det är liksom wonderful people involved, men det är ju samma människor då som var med och gjorde, som också på något vis gjorde honom kanske känd.
Precis. Och det här är folk han känner också. Det är som att det här, skulle han läsa det här manuset och sen gå ut och bara, det här är skit, det här är bajs, det skulle aldrig hända heller.
Nej, då har han ju sagt att jag har inte läst det.
Nej, precis.
I så fall.
Exakt.
Men att han i alla fall har liksom otroligt stort förtroende både för då Fran, Peter, Filippa och även Serkis då.
Det är ju liksom OG-teamet på ett sätt. Jag är skeptisk. Jag är väldigt skeptisk.
Och som sagt, det är ju inget officiellt konfirmerat än skådespelare som är med, förutom då Serkis. Men som sagt,
som Gollum.
Jag tror ju, och det hade ju inte gått att göra, tror jag, om inte han var med.
Nej.
Jag vet, eller så går det att hitta någon som är, jag hade nog kunnat lösa. Jag tror att Orlando Bloom har ju sagt att så här, jag har inte hört någonting om det här, så att jag antar att han är inte påtänkt i alla fall.
Och inte Viggo heller då.
Nej, jag tror att han har fått frågan och sagt att så här, han skulle nog, om han fick frågan så skulle han säga ja.
Okay.
Tror jag han har sagt i någon
intervju. Det är också för så här,
men så vet inte jag vad det betyder.
Nej, men han ska vara för yngringsteknologi på han, och han, alltså, jag vet inte. Det är det bättre att bara recasta.
Nej,
folk,
alltså de här kom ju för 25 år sedan liksom,
jag menar det.
Liksom, det är ganska länge sedan.
Det är ganska länge sedan.
Det händer ju någonting där. Okej, att man från att man är liksom kanske 35 till 55, alltså att det
där händer det ganska mycket ändå.
Det mot slutet, från 45 till 55 händer det rätt mycket i alla fall. Jag vet inte. Och Sir Ian McKellen har väl också sagt att så här, jag har inget problem, och han sa väl roligt att så här, ta fram staven och sätta på mig hatten, eller han använder någon sån att han så här. Men han är också bara i någon situation nu. Han är gammal, han bara kul att göra det här igen.
Ja.
Hänga, precis. Det är kul. Ja. 17 december 27.
Okej. Okay.
Ska den här premiär i alla fall, så att det är väl inte till våren här, måste man väl nästan börja trycka på någon typ av räck på en kamera.
Ja, det skulle jag gissa på.
Man behöver väl åtminstone ett par månader för att spela in det här.
Jag tänker, om manuset redan är klart, då lär väl det vara en inspelningsstart här tidigt i nästa år liksom. Skulle jag gissa. Om inte ännu tidigare än det till och med. Alltså att de börjar spela in redan nu, den här sidan av året. Eller går in i produktion i alla fall. Men ja, jag är, som sagt, jag är skeptisk.
Ja, ja, ja.
Men också, du sa 27 december.
17 december.
17 december. Då är 27. Ju fan frågan, för det lär ju komma en Avatar-film där också.
Mm.
Och då får vi se vem som flyttar på sig.
Vilka är det som ligger Avatar? De ligger,
det är Disney.
Det är Disney,
precis. Och det här är Warner.
Ja, så att jag menar, det är ändå...
Så att de är rivaler. Ja. Det är inte... Någon kommer ju säkert behöva flytta på sig.
Ja, för den lär väl gå upp. Jag tänker att...
De har ju kört december.
Avatar är ju juldagfilm här i Sverige. 100%. Ja,
ja. Och det har ju Sagan om ringen-filmerna och Hobbit-filmerna alltid varit,
ja,
också.
Historiskt så. Ja. Ja, det ska bli intressant att se vad som händer. Jag vet inte hur långt de har kommit med någon av dem där. Avatar-filmen, inte den.
Ja, så det kommer ju en
och
nu i år.
Jo, jag vet, spelar de in den. Ja, precis. Så ska jag göra den till. Den kan de inte ha spelat in den än då.
Precis.
Hmm. Ja, vi får väl se. Den som lever får se. Det är ju en bit bort, ja, så att säga. Vi ska överleva 26 först här. Med tanke på hur världen ser ut. Hörrni, det var nyheterna. Vi ska prata lite spel alldeles strax. Ja, men då så. Då är vi tillbaka. Och du har spelat spel, Niklas. Det är fan inte... Tillhör inte vanligheterna?
Nej. Det, är ju, det kommer ju kanske... Har jag tur kommer det ett spel om året jag är intresserad av.
Mm, ja, precis. Dina tidigare åtminstone notulister just i spelsegmentet har väl lämnat en hel del i övrigt önska. Så kan vi väl säga.
Kan man säga.
Ja, de brukar inte... De är inte alltid superaktuella.
Nej.
Du vet att det är 2024 nu. Ja, fast det här kom 2009.
Precis.
Fantastiskt spel.
Om allt går som det ska så kommer min notlista innehålla första Death Stranding i år kanske.
Ja, precis. Men du hade väl ändå varit från förra året ändå. Det var 2 år sedan nu med Larian och Baldur's Gate 3 ändå. Precis. Som ändå var ändå aktuellt i året. Och de flesta var väl överens om det i året också.
Ja.
Att det var. I år ska det bli intressant. Förlåt om jag drailar här nu. Men
nej.
Har inte kommit så många sådana.
Jag tror vi har det. Jo, du har bara inte spelat det ännu. Ja, men du har det på din wishlist.
Det sa för övrigt Fares själv också i någon intervju här. Jag vet inte om ni var i samband med då Comic-Con San Diego Malaga, att jag tror att han själv tyckte att det var årets spel. Sen vet inte jag om det också det var lite ödmjukt. Det finns ju någonting speciellt med att säga också. Det är klart att det är mitt spel som är årets spel.
Hylla sina polare såklart. Eller hylla sina...
Men det står väl mellan de två, Split Fiction och Clair Obscura. Det är väl det de flesta har.
Ja. Jag har spelat lite Split Fiction, inte hela spelet.
Jag har ingen att spela det med, vilket är ett problem.
Nej, jag satt ju med två polare och drack bärs och spelade det hemma hos en kompis. Och vi kom väl en bra bit. Och då blev vi 3, så vi fick ju passa kontroller lite.
Men jag tror att det är perfekt. Det är så här lagom långt också. Det är ju inget, alltså det är ju inte ett RPG.
Hallands spel är jättebra. Alltså, ja. De är,
men för Obscura klockar väl ändå in på en...
Ja, det är väl inte 40 timmar i alla
fall. Ja, det är en sån klassisk sån...
Och det är ju ett Final Fantasy-spel. Alltså gillar du liksom... Det är ju, upplägget är ju Final Fantasy, sen är det ju bara en annan story liksom.
Jag vet att det är många som har nämnt det här Blueprints.
Just
också,
det ska ju vara
som ska vara
bra.
Pussel som jag har faktiskt har hemma. Jag har inte spelat den bara.
Ja, det ligger på min wishlist.
Jag har den innan året är slut, så ska jag ha spelat åtminstone det och Clair Obscura. Men nu har du spelat någonting annat.
Mm. Jag har spelat Jump Space.
Här låter... Ja.
Ja, det här är svenskutvecklat. En liten studio som heter Keepsake Games. Skapar, jag tror att de är typ så här 4 eller 5 pers någonting. Sitter här på Södermalm i Stockholm. Och alla är gamla liksom veteraner från andra spelstudios. Ett gäng av dem verkar också ha jobbat på Fares-spelen liksom.
Okay.
Så att alla är liksom gamla i gamet. Det här är ett co-op sci-fi first person rymdspel.
Mm-hmm.
Jag har spelat, vad kan jag ha spelat? Alltså det är, vi pratar 3 timmar kanske. På sin höjd. Man kan spela solo, single player, men jag skulle rekommendera co-op. Man blir, jag tänker inte gå in så mycket på story. Det finns en liten story, men lite oväsentligt kan jag tycka. Den är tillräckligt intressant för att man ska vara lite nyfiken. Men det är själva gameplayet som är det roliga. Du, din crew, man kan vara upp till 4 spelare. Ni har ett rymdskepp och ni ska ut och göra missions. Man, alla kan liksom, det finns flera roller på rymdskeppet som man kan behöva ta. Någon styr skeppet, någon kan styra turrets. Och är det i combat så börjar saker gå sönder, då får någon springa, kan andra människor springa omkring och reparera.
Någon flyger, liksom. Någon skjuter och någon reparerar.
Precis, jag gissar sen att man kan få nya rymdskepp och man kan uppgradera sina rymdskepp. Så jag gissar att det kommer vara skepp som har kanske två platser för turrets och lite, alltså,
ja, precis, man behöver en större crew.
Ja, men precis.
Eller liksom. Det blir liksom Star Trek på riktigt det här, så här.
Jag
måste ha 242 kompisar bara.
Nu är det här max 4 players.
Vi ska ut och raida, så bara, okej, okay, men jag är en jävla random crewman i engineering. Jag står och bara trycker på en konsol,
trycker på en konsol,
ja, och tittar på en lite sån här tidig iPad och ser viktig ut i bakgrunden. Det är så roligt i Star Trek, för det är ju bara liksom, det är ju 10 man som gör allting på det här skeppet, mer eller mindre.
Och precis, det är ju ett first person liksom shooter också. Så att det är det här rymdstriderna, men liksom du kan ju också...
Du gillar ju inte första person.
Nej, nej, precis, men det är också co-op. Det är ingen PvP. Det är alltid lättare.
Det är PvE det här, eller?
PvE, precis, ja. Bara. Så du har dina rymdmissions där du flyger och krigar i rymden. Men sen så ska du ju oftast liksom också hoppa av skeppet och gå ombord på rymdstationer och liksom hitta någonting eller döda någon.
Jag fattar.
Så då är det liksom shooter-del. Du kan hitta massa loot, du kan ta med dig massa den här looten tillbaka till skeppet.
Men de här rymdstationerna, är det, alltså, är det som att ska man tänka lite typ en instans alla typ WoW eller gamla så här, The Division, för den som kommer ihåg det?
Det är inte riktigt, alltså, det är helt sömlöst från att du liksom du går ur skeppet, så hoppar du genom rymden med ditt lilla jetpack.
Ja, jag ser,
liksom,
det är en som inte flyger där.
Precis, och så kan du åka ner på en asteroid där man har byggt en rymdstation och hoppa in i det. Du kan disabla ett stort enemy ship och sen boarda det skeppet, liksom. Och då går du bara in i skeppet. Alltså, det
för
är så här,
att då sno...
Ja, men för att det är missionet att du ska boarda det här skeppet. Aha. Och sno någon jävla datacentral, liksom. Men whatever.
Mission.
Ja, men precis. Man kan hitta massa loot. Loot kan man ta sig tillbaka i skeppet. Det kan vara i form av vapen, alltså nya skjutvapen du kan använda som din... Ja, när du springer omkring och skjuter. Men också liksom uppgraderingar till skeppet. Nya energy cores och liksom... upgrades, bättre sköldar, bättre kanoner, men då kan de kanske ha högre energikrav, så du måste hitta upgrades för liksom, så att du kan uppgradera ditt skepp för att det ska funka.
Jag fattar.
Liksom.
Är det mer, ska man se det här som en stadig så här progression, att man hela tiden då blir bättre och bättre och får mer finare prylar så att man kan ta sig an svårare uppdrag?
Ja.
Eller är det mer att det är så här, du måste jaga rätt på resurser för att hålla det överhuvudtaget flytande? Jag förstår.
Nej,
att det är mer survival-grejen.
Det är mer för att du ska klara svårare saker.
Okay.
Alltså det är mer en liksom Diablo-progression.
Hitta loot. Power fantasy, power att du blir starkare.
Ja, du blir starkare. Och du har ju något så här, du har ju en story-mission, liksom, men du får ju välja lite. Vill vi ta det missionet eller det här missionet? Eller liksom.
Men det finns en historia, men den är egentligen oviktig. Det är Diablo. Man läser det där en gång och sen bara trycker man förbi allting.
Ja, de har en liten sån här story de berättar i början, där de så här, det här är liksom setupen, och sen får vi direkt en liten twist på det i liksom tutorial missionet, som jag rekommenderar att man ska spela.
Den är liksom sekundär. Det är som inte som Path of Exile, som jag har 3000 timmar i. Jag har ingen aning om vad det handlar om.
Här vet man ju vad det handlar om. Men det är inte det är liksom det man är där för.
Nej,
utan det är
nej,
den där co-op-upplevelsen. Spela med dina polare, hjälpas åt och jaga rätt på mer teknologi, bygga upp ditt skepp, liksom.
Det är någonstans, det låter inte riktigt lika heller. Alltså, jag jämför med det här andra stora co-op-spelet som kom i år, vad heter det, med när man krigar mot aliens.
Ja, det kom inte i år. Det
var förra året, Helldivers, precis. Alltså, som är mer, mycket mer fokus på en shooter. Det här är någonting annat också.
Ja, men precis. Det här är ju en shooter och en space simulator. Liksom.
Alltså, det är ett ambitiöst spel.
Ja, men det är väldigt ambitiöst. Det är väldigt välpolerat för att vara en early access.
Det ser ganska snyggt ut. Det är early access också.
Ja, precis. Det är early access. Det känns inte som ett AA-spel att spela. Det känns mycket mer som ett AAA-spel att spela.
Det är smart också, just den här rymdgrejer. Man åker runt med ett skepp bland så här stora rymdskrotsprylar.
Mm.
Det är liksom förhållandevis... lätt att göra, om du förstår.
Det
är inte jättemycket komplicerade assets. Du behöver inte tänka på vatten och vind och regn och snö. Utan
och
det är mycket
träd,
ljus. Det är precis.
Nej, men det är allting är hard surfaces, liksom.
Mm.
Vad var jag någonstans? Jo, men precis. Du hämtar loot, du hittar massa loot, och mellan dina missions, liksom när du kommer tillbaka till skeppet med loot, så kan du välja att så här, typ mala ner det till sina beståndsdelar. Mm. Och då kan du använda det för att bygga grejer, för då har du liksom en liten maskin
lite
på skeppet
också.
Så att du kan crafta nya saker.
Ja, det är så du kan mata din replicator.
Ja, exakt, det är i princip vad du gör. Och där kan du liksom hitta nya grejer som du kommer kunna bygga, och då behöver du hitta saker. Och det du inte har sönder, som är liksom så här, typ liksom, vad ska man kalla det för, material, alltså build materials, de autosäljs mellan missions, och då blir det credit som du kan använda för att köpa, för då har du liksom en liten hub som du alltid kommer tillbaka till mellan missions.
Mm, spaceporten.
Där, ja men ja. Precis, där du liksom, vi har inte utforskat den jättemycket ännu, för vi var fokuserade på att bara köra lite missions. Men där finns det en massa saker man kan låsa upp, och du kan liksom progressa den också. Nu har vi bara gjort det här under en sittning, så jag vet inte hur man liksom fortsätter på saven. Om den är hos personen som hostade, eller exakt hur det där fungerar.
Men precis, men jag undrar inte det. Precis, jag tänker att det är som, jag tänker på det här gamla, eller som kom det här vampyrspelet.
V-Rising, eller?
Ja, där var det väl också så att om man startade en server och inte spelade på de liksom designerade serverna som de tillhandahöll, så fick ju någon hosta en server på sin dator. Och då var det ju så att om man var, alltså då var man ju tvungen att, om min dator inte var igång, då kunde ju ingen joina den servern.
Precis.
Så. Men om min dator var igång så, och spelet var igång, så kunde folk fortfarande spela liksom i min värld, medan min vampyr låg och sov. Sådär. Men det låter ju väldigt MMO, alltså det är ju uppenbarligen ett, alltså man har ju tittat på MMOs här.
Ja precis, men det är ju bara de här fyra spelarna som liksom, som, eller max fyra som du kan vara med. Det är inte som att du stöter på
Det är ju inte ett MMO i det konceptet. Nej. Men att det verkligen är,
det är lite mer åt liksom klassiska Diablo. Man var fyra spelare som kunde gå ner i de här grottorna. Nu råkar det bara vara i space liksom. Men alltså så här, som sagt, det är early access. Det finns mycket potential här. Det är riktigt nice. Mer content kommer ju garanterat komma. Det är rätt mycket, den här early accessen innehåller rätt mycket utav liksom, det finns en space map, men det är så här, den är avblockad, och det är en ganska stor yta som man ändå har fått tillgång till i early access. Jag har några kompisar som har spelat lite mer än mig. De sa att det är så här, mission typesen är lite för enformiga just nu. Det är väldigt mycket missions som är lite, det är liksom samma sak om och om igen. Det ser lite annorlunda ut bara. Men det är väl också något som jag tänker kommer komma under. De har en sån här roadmap.
Ja,
som man kan gå in och kolla på deras officiella hemsida liksom.
Det låter ju som att så här, det finns ju jättemycket bra idéer från mycket andra spel som man skulle kunna stjäla och bara implementera i det här och bara göra sin egen lilla spin på det. Jag menar, varför återuppfinna hjulet när man inte behöver? Copy with pride and precision, som någon på det här företaget sa en gång i tiden. Det stämmer fan med mig.
Nej, men så att jag är ju, det är en präl. Det är early access.
Ja, man får nog inte stjäla early access spel.
Nej, jag har spelat max 3 timmar, så att det är liksom, men det är absolut ett spel som vi kommer fortsätta spela när vi alla kan synka och spela samtidigt liksom. Nej, men det är riktigt kul. Du har också en liten grappling hook du kan använda ute i rymden för att liksom ta dig snabbt till saker
och när pullar. Du är med din lilla flygdräkt då.
Exakt. Och de har gjort mycket av den här styrningen i, liksom, i rymden väldigt bra. Allting känns väldigt liksom taktilt. Vapnen man hittar har väldigt skön liksom, alltså de är roliga att skjuta med. Så att, nej, det är nice.
Men vad är finare? Det är så här robotar.
Det är robotar.
Är det space bugs?
Nej, det är robotar. Det är lite del av plotten att det är liksom, AI har ju typ rest sig och man har liksom, det har startat ett krig mellan människorna och robotarna liksom.
Jump Space. Alltså ute i early access nu. Svenska, vad som vet de hette?
Keepsake Games.
Vi kanske bjuder in dem här, de sitter här på söder.
Ja, men precis, det borde ju inte vara svårt att lösa. Kostar 20 euro på
just
Steam.
Ute nu då. Vi får se. Jag vet inte om det borde ju inte vara så långt till release då. Skulle inte de skärpa sina early access regler på Steam?
Jag tror att
man skulle väl sätta en övre gräns eller vad
det var.
De har tröttnat på de här som så här.
Så i
early access, man kan skylla allting på att så här, nej, men det är ju inte fulla versionen där. Men vi har fortfarande implementerat en shop där vi tar folks pengar. Märkligt. Jag har också spelat Steam-spel av kanske en lite mer dubbel AI eller kanske single AI karaktären. Om någon som kommer ihåg, för det är väl ganska länge sedan nu, så pratade jag om ett spel som heter Novalands. enkelt litet sådär pixelartigt spel där man kraschlandar på en planet. Planeten är från början bara en ö. Mm. Och sen låser man upp fler öar, samlar på sig resurser och bygger mer avancerade maskiner, spottar ut mer avancerade saker och låser upp mer. Alltså, det finns ju ett koppel såna här spel. Ja, ja, ja. Satisfactory och Forager och allt vad de nu heter. Mm. Factorio finns det något som heter också. Jag har spelat ett spel som heter Prospector.
Okej. Okay.
Som är lite i samma ådra. Det kom i somras här, tror jag, slutet av juli. Loonworks Games, jag har ingen aning om, jag tror inte att de har gjort någonting innan. Jag tror att det här är liksom deras första spel. Grafiskt så påverkar, eller påminner det ganska mycket om Novalands. Här är man någon typ av liten gubbe i en rymddräkt som jobbar för något stort gruvbolag. Och man är på en planet för att liksom samla resurser och skicka iväg till det här gruvbolaget. Det är kanske ett mycket mer storydrivet spel än kanske framförallt Novalands, som jag väl skulle säga att det kanske är mest likt. Novalands har ju en story också, men den är ju lite så här smågullig. Det man stöter på någon alien och så, här får du en ritning på någonting. Och sen så har man, alltså storyn, det krävs egentligen inte så mycket för att komma vidare i storyn, men mer utav en och samma resurs som du har låst upp. Mm. Här är det lite mer att du måste faktiskt ut och utforska kartan som är mycket större. Okay. På den här då planeten, medan du då samlar in liksom resurser för att bygga upp din bas och uppgradera saker, skicka resurser hem till din planet för att tjäna pengar. Mm-hmm. Mm. Det finns lite sådär spelelement som är lite olika också. Här är det väldigt mycket mer att du måste balansera också så energi och byggnadsplatser, så att du måste sätta upp vindkraftverk för att få ström till liksom din allt växande mer industri.
Ja, men lite som en sim liksom SimCity-grej.
Ja, alltså, att du, ja, liksom bygger... precis. Jag skulle säga att det är liksom resurshantering, kanske typ basbyggande, men också liksom sandlåda på något konstigt sätt mycket mer. Jag kan väl dock tycka att så här, jag vet inte, den här typen av spel, jag förstår designen att när du hittar en resurs så vill man liksom, spelet vill ju att jag ska bygga en liten sån här gruvmekanik, liksom byggnad på den, koppla upp den till ström så att den utvinner den här, och sen ska jag bygga ett långt liksom så här, rullande band hem till min liksom bas. Men det är mycket enklare att bara bygga en liten byggnad som samlar resurserna precis bredvid, och sen när jag behöver det så springer jag bara dit och hämtar det jag behöver. Det är så här, jag förstår vad de vill göra, men det finns ingenting i designen som belönar mig för att göra på det sättet. Förstår jag vad jag menar?
Ja, ja.
Men man får också sådär, man stöter på man får uppdrag från andra sen planeter som vill andra saker, där man då uppmanas då att bygga liksom nya grejer. Det är allt från att uppfostra djur som sen behöver träd för att bygga sina pupper på. Alltså det är liksom, har man spelat ett av de här spelen så känner man liksom igen dem. Mm. Man har ett litet husdjur här också som är en liten robot som man kan rida på, men som också följer med en runt. Det finns ganska mycket fiender på planeten som man behöver liksom beväpna sig för att skydda sig mot.
Okay.
Det fanns det i Novalands också, men det är lite mer avancerat här. Det finns också bossar på ett helt annat sätt här som dyker upp och som också kanske är i vägen för liksom att du ska kunna fortsätta och ta dig vidare i storyn, som är den stora grejen här. Om Novalands var mer bygga saker, hitta resurser, göra liksom mer supply chains effektiva, så är det här väldigt mycket mer fixa de grejerna som behöver göras för att ta storyn framåt.
Okay.
Det skulle jag säga är mer fokus här. Men är man en sån som gillar den här typen av spel, så kommer man nog få ut en hel del glädje av det här. Jag personligen hade nog roligare med Novalands än vad jag hade med det här. Men jag har inte kommit så långt här än. Det finns ju uppenbarligen lite hemligheter på den här ön. Man stöter på stora alienbyggnader som uppenbarligen har stora lås som man kan låsa upp. Jag vet inte vad som kommer att komma ut där.
Intressant.
Men det kommer väl att ge sig. Jag tycker väl dock kanske att fördelen med det här är att ett problem som Novalands har är att så här, det är väldigt mycket väntande där ibland.
Mm.
Det är så
här, ja, när man ska sitta och vänta på, att
vänta på att något ska bli klart. Ja. Här finns det snarare kanske alltid någonting att göra, vilket är en fördel, skulle jag vilja, ja, men det, vilja hävda. Så att, gillade du Novalands och gillar du kanske då Factorio och den här typen utav spel, så ta och kolla in det här. Om inte annat så släng upp det på din önskelista och plocka upp det när det är någon rabatt. Jag tror att så här, det kostar typ 15 euro eller någonting sånt där, så det är ju ingen jättepeng.
Nej.
Och det är ändå ett par timmars underhållning.
Vad heter det, sa du?
Prospector. Okay. Man är väl då en prospector, ja, alltså att ja, man springer runt och jagar metaller på okända planeter är väl mer, eller ska bedriva någon typ av gruvdrift. Säl, nej, det får väl någon typ av jag vet inte. Gruv säl rullband, mekaniskt band säl. Jag har ingen aning.
Vad fan är det för något?
Jag vet inte vad det är.
Nej.
Så. Men kolla in i alla fall. Förut så fanns det demo man kunde ladda ner. Det verkar de ha tagit bort. Det borde vara mer sånt på Steam.
Ja.
Om det finns ett demo. Det har blivit vanligare. Men det borde vara ännu vanligare.
Ja,
särskilt om man också har haft ett demo på sitt spel, så är det väl ingen dum idé att ha kvar det.
Ja, nej, men verkligen. Det är väl om man känner ingenting, att det inte längre är representativt för spelet, för att spelet har utvecklats så mycket. Men det känns inte som att det kan ha hunnit hända med det här.
Jag vet aldrig om det här var i Early Access heller. Jag tror att det här mer kom i en demoversion och sen tror jag det släpptes. Men jag kan ha fel där. Så i alla fall. Prospector i alla fall, ute nu.
Ser ju väldigt fint ut, grafiken.
Ja, det är ju
väldigt mysiga färger.
Precis, det är ju lite retro, färgladare i sin retrostil. Mm. Man har gjort lite mer med det här. Jag pratar mycket om Prospector nu, men jag skulle säga att det kanske är det spelet som är liksom mest likt. Det var ju lite mer kanske avskalat i sin liksom enkelhet. Men det passade det spelet väldigt, väldigt, väldigt bra. Så. Hur som? 15 euro i alla fall på Steam just nu.
14,99.
Ja, precis. Det här klassiska som man alltid ska ta. Ja. 14 ser mycket billigare ut än 15.
Precis.
Det var väl det Nördigt hade bjudit på den här veckan.
Det var det.
Nästa vecka är vi tillbaka. Då är det 500.
Just fan.
Ja. Då har vi kanske lite information som kan vara intressant för dig. Så släpper vi det där.
Ja.
Och vill man något så är det lyssnamejlet nördigt.nu.
Har vi gäst också?
Inte vad jag vet.
Nej, okej. Okay. Det var ju någon gäst som vi kanske skulle ha.
Det var Mats Strandberg, men vi har inte bokat någonting med honom.
Nej, okej.
Okay. Vi väntar in färjan här. Den har ju bara fått 3 avsnitt.
Ja, okej.
Lyssna mejlet nördigt.nu eller Instagram, där heter vi Nördigt, eller så finns ju bloggen på Nördigt, som faktiskt någon mejlade förra veckan och använde när
använde bloggen?
Ja, när man hade tittat på någonting som vi hade pratat om, så kunde man gå tillbaka och,
ja, precis, det är ju sökbart.
Det är sökbart, internet är fantastiskt på det sättet. Som alltid, tills nästa gång, puss, hej.